Yes, nu tycker jag bara på ryck och
rock and rock and Rudy.
Woo! Woo! Vi är tillbaka i studion, alla Yay! Tre.
Ja, jag är välkomna tillbaka
Emily.
Tack.
Vi måste be back.
Välkommen. Tack. Vi måste tänka på, sa de till oss, en kär liten lyssnare, just att vi inte skulle och att vi inte skulle fort. Eller jag i alla fall. Nej, eller hon sa inte till mig, men det var till oss alla, men att vi inte ska så här
prata för högt eller prata för fort.
Prata för fort och med det tänkte jag också så här, för att jag ofta vill ju avsluta era meningar.
Ah.
Så här, så då blir det ju att vi är två eller tre som pratar samtidigt.
Så vi försöker tänka på det. Att 100%. Prata lugnt, långsamt. Men jag vet att vi alla tre är lite likadana när vi blir exalterade.
Ja, det ska liksom...
Och med det sagt så lyssnar ni på Våldets ansikte med mig, Sara Voldo.
Mig, Isabella Broman.
Och mig, Emily Vendin.
Hallå tjejer, kan vi prata om att Igor läggs ner? Alltså Igor är då ett projekt som har funnits inom polisen i samarbete med socialtjänsten som jobbar för våldsutsatta kvinnor och mot våld mot kvinnor och våld i nära relation. Och det är den enda insatsen som har funnits.
Ja, det är väl för att man ska snabbare kunna typ se, eller inte se med våldet, alltså snabbare kunna... Typ, jag vet inte om det är ingripa eller något liknande.
Alltså. Är det därför den organisationen har funnits? Eller
alltså? Nej, alltså det är en verksamhet inom polisen som har funnits. Precis som det finns liksom...
Varför har den lagts ner?
Ja, du.
Det är det som är så sjukt, för att tydligen resultaten har ju visat bra så som jag har förstått det. Alltså jag vet inte, men jag har försökt läsa på lite om det här. Och det de säger är att det har varit ett treårigt projekt som nu ska ingå i verksamheten.
Att det liksom ska bara vara en...
Och då tänker jag så att vi är precis som när vi har projekt, som när vi hade projektet Våldets ansikten, att idag är det en del i vår verksamhet. Mm. Men det betyder att då får ju inte vi får inga mer bidrag för det här. Mm. Så jag vet inte om det är så här resurser, om det är handlar om ekonomi. Alltså jag vet inte, för jag har inte förstått varför det läggs ner. För
det har inte framgått eller?
Nej, för att jag tycker att det är lite otydligt. Ja. För de säger att ja, men det kommer finnas kvar, men det kommer vara en del i verksamheten och det kommer inte vara ett fortsatt projekt.
Det låter ju bra också när man säger så.
Ja, men precis. Och det här är bara så upprörande. För att återigen, nu kommer verkligen så här feministen mig fram. Mm. Alltså det enda som har funnits för oss, för kvinnor och för våldsutsatta kvinnor, och det tas bort. Alltså, jag blir så förbannad.
Det är lite som att det är okej att vi får stryk liksom.
Ja, men verkligen, alltså, att det normaliseras ännu mer. Och att så här, vi är inte viktiga.
Nej, men precis.
Och det gör mig fruktansvärt förbannad. Alltså i ett samhälle där vi, alltså var tredje vecka så mördas en kvinna i Sverige av sin partner. 97% av alla som misstänks för dödligt våld i nära relationer är män. Och det är ju den här...
Det är så mörkt. Det är så mörkt.
Och det är ju det här som är jämställdhet och icke-jämställdhet för mig. Inte...
Som ges
just... Inte allt annat.
Inte allt
om det är någon som lyssnar och sitter på svar varför de har lagt ner den. Så skulle jag tycka i alla fall vara intressant att få höra varför. Om det ens finns någon...
Alltså det skulle ju vara intressant att kanske få hit någon polis eller någon från den här...
Eller hur?
Ja, som kan,
som verkligen kan svara på de frågorna.
För som jag har förstått så är det inte liksom politiskt heller, för att det var ju jättemånga liksom, socialborgarrådet och politiker från Liberalerna läste jag att de hade reagerat jättestarkt på. Så att jag tror inte att det, alltså att det har,
att det är liksom, nej,
utan att det här är ett beslut som har tagits inom polisen.
Så jävla sjukt.
Så att, ja,
tråkigt, sorgligt alltså, att man lägger fokus på så, eller att man tar bort fokuset. Det är väl bättre, även om det nu, vi säger nu att det ändå har löst sig på ett, så bra sätt som möjligt, att det ska bara ingå. Så tror jag, oavsett, har man liksom ett fokus mer så här riktat, exakt, så här, så blir det ju lättare ja, att fokusera på bara det, så att inte det hamnar mellan stolarna typ, så att liksom,
exakt,
kan jag tänka mig.
Och jag menar, det vore väl en sak om projektet hade pågått och de märkte, nej men det här hjälper inte, vi får inga bra resultat. Det är en sak, men om det nu visar att ja, men det har blivit bra, alltså...
Ja, men jag tänker också så här, jag vet inte, jag tror att det hade bra, nu ska jag googla på det bara för det. Jag tror att de hade bra resultat, men jag är osäker. Men jag tänker så här att alltså, om man kan rädda en kvinna mer eller mindre, eller en kvinna mer,
exakt,
så är det en vinst. Alltså om man kan rädda en kvinna från att bli mördad av sin, sin man eller pojkvän, eller bli rädda henne från från våld, från en våldsam relation, alltså då är det,
då är det en vinst. Ja, ja, 100%.
Så jag ska googla fram det här så länge. Emily, hur har du haft det? Du har ju inte varit här på jättelänge.
Ja, jag har ju typ haft sommarlov, tänkte jag säga. Nej, men alltså, oj, det har hänt massor i mitt liv. Jag är numera anställd på KRIS.
Woppa!
Förlåt mig. Grattis, okay. Emily.
Tack. Ja, det känns sjukt stort. Alltså, som, jag har ju typ inte varit alltså, anställd på riktigt på säkert 9 år. Jag har bara liksom svart jobb, sålt lite droger, ja men det här. Och nu var anställd, alltså det är jättestort för mig och för mitt tillfrisknande.
Grattis.
Tack.
Schysst.
Så nu är det, får säga, fjärde dag.
Fjärde dagen som svensk medborgare.
Exakt, eller hur?
Ja, ja men det är ju jättestort.
Ja, verkligen, och det känns rätt. Alltså så. Det känns, jag ska vara på KRIS liksom.
Fint.
Får vi se hur det blir med andra, tänkte jag säga.
Vilket?
Ja, verksamheten i sig, det dagliga, alltså så. Jag vill ju jättegärna liksom, ja, men få saker att ske. Aha. Men då är det jobbigt om andra är trötta, tänkte jag säga.
Ja, okej. Okay. Ja, nej.
Nej.
Du får köra efter din motor och liksom.
Ja,
ja precis. Exakt. Vad heter det? Nu har jag fått fram lite här. Okej. Okay. Då står det så här. Fast det är det här som jag har läst tidigare också. Det framkommer liksom inte. Polisen om projektet Igor. Nu blir det en del i den ordinarie verksamheten. Att polisens framgångsrika projekt kring mäns våld mot kvinnor läggs ner väcker politisk ilska. Oppositionsborgarråd Stockholms stad menar att beslutet borde stoppas. Men polismyndigheten menar att projektet nu går från just projekt till verksamhet. Mm. Vi finns till för de som behöver hjälp och man ska kunna lita på oss, säger lokalpolischef Annika Lastadius. Efter att Aftonbladet igår rapporterade om polisens framgångsrika projekt Igor läggs ner ett pilotprojekt hos Citypolisen. Okej, okay, det var ett pilotprojekt. Och ett pilotprojekt är ju ett projekt som man ska prova som inte har funnits förut. Alltså det är något nytt, något nyskapande. Med målet att minska mäns våld mot kvinnor väckte stor ilska i sociala medier, bla 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 bla. Det här handlar om att rädda liv. Man borde istället skala upp och implementera det här i hela landet. Ja, men verkligen.
Ja, 100%.
Alltså, det här är också någonting som bara funnits hos Citypolisen, så som jag förstår det. Verksamheterna fick besked så sent som i somras att projektet skulle behållas och utökas. Det här sänder en fruktansvärt dålig signal, säger Helena. Andrea Heldin, Moderaten och oppositionsbörjaråd, så kan man säga att hon läser med sig för filen. Det här projektet har fått fler kvinnor att orka gå igenom rättsprocesser och det har fokuserat extra på kvinnor med barn. Ja, men verkligen, det här är någonting som behövs. Alltså,
jättekonstigt, om de har fått bra resultat av det. Ja. Varför ta bort någonting som är ett vinnande koncept? Det är liksom, det är så här. Det är en oskriven regel, man gör inte det.
Det är nästan 200 barn som levt i hem med våld som har fått hjälp under det här åren med projektet. Jag tror att det behövs en sådan här Igor-grupp i varje kommun i landet, säger hon. Ja, men 100%.
Ja.
Alltså verkligen. Annika Blabla, lokalpolisområdeschef på Södermalm, menar dock att det är naturligt att projektet avslutas. Nu kommer vi istället ta detta från att vara ett projekt till att bli en del av vår ordinarie verksamhet inom ett av våra viktigaste områden, brott i nära relation. Men jag tänker också så här, det här projektet var ju också i samarbete med socialtjänsten. De hade ju 3 poliser tror jag och så 2 socialhandläggare som jobbade enbart alltså med det här. Och det kommer väl inte liksom fortsätta nu, tänker jag. Så det kommer ju inte bli precis. Ja, jag vet inte.
Fortsättning följer. Och är det någon som sitter och lyssnar på oss som sitter på mer information eller skulle vilja kanske komma hit och dela med sig och svara på frågor? Så kan jag höra av er.
Är det någon liten snut som
liten snut?
Eller hur?
Kom med uniform, tack.
Nej, ska jag. Ta med dig batongen.
Nej.
Oj.
Hur mår du, Bella? Hur mår bebis?
Han är helt vild.
Jag måste bara säga, och jag säger det igen, jag säger det hela tiden. Alltså, du är så sjukt vacker, sexig, sensuell, fin. Alltså, du är så jäkla snygg. Alltså...
Nu blir jag rörd.
Jag ska lägga ut en bild på Bella sen så kommer ni se hur fin hon är. Vi la ju inte ut en bild med kaninöron.
Kaninöron.
Nej. Nej.
Jag skickade den till Andreas istället. Nej.
Sen har ju jag, som jag sa i bilen, en grej för, alltså jag tycker ju att det är så sjukt.
Ja, just det.
Jag tycker att det finaste som finns är att, alltså en gravid kvinna, alltså en gravid kvinna kropp. Och ja, Bella tittar på mig med så här skitskum blick nu. Jag kanske är...
Jag blir lite nojig.
Men du är jättevacker.
Ja, alltså, ja,
men nu tjejer räcker det. Tack. Nej. Tack, tack snälla.
Och jag blir så här, alltså hamnar ni så här, gå tillbaka och kolla på bilder när jag var höggravid och längtar tillbaka så sjukt mycket. Alltså det här är på riktigt. Det är inte bara så att ja, men jag känner mig vacker för att jag hade ett barn i magen. Så här. Jag, alltså när jag har varit gravid och höggravid, det är då jag känner mig som mest sexigast, vackrast, snyggast, finast. Alltså jag tycker att det är så, ja, alltså jag känner mig så bekväm och ja, men fin. I,
wow.
Ja, alltså det är verkligen ja, helt, ja. Det är på en nivå alltså.
Ja, jag har ingen
på en
aning.
Nivå.
På en nivå. Alltså,
på en nivå, du, utöver det vanliga.
Ja, och man blir så här, det är ju något.
Det är ju något lyster. Alltså ja, jag känner,
värsta
känner
glowet.
Du skillnaden på när du var gravid med Milena och Miljan?
Nej, ingen skillnad alls. Det är som
för
är så
att jag tror så här, för mig kändes det så här. Saga gick jag upp mycket mer med.
Mm.
Och jag känner jätteskillnad på den här. För nu känner jag mer att jag får glow.
Mm.
Saga tog mitt glow. Ja, men alltså så här, med all rätt såklart. Mm. Men jag känner mig tröttare. Allting var lite jobbigare med en flicka i magen. Och så hörde jag så här hokus pokus grej så här. Att har man en tjej i magen, att de liksom suger åt sig all...
Och ta våran skönhet.
Ja, men typ.
Alltså, du berättade det. Ja, jag har hört det uttrycket förut också.
Sen men... tror jag inte att det stämmer. Det är någon så här hokus pokus grej. Men jag kan känna igen mig. För jag känner mig... jag kände mig fin då också. Men jag... som jag sa till dig i bilen. Att det, jag tycker det... Har jag ingenting att på mig en dag.
Mm.
Då är magen mest ett hinder.
Mm.
Men idag till exempel, idag känner jag mig ändå fin.
Mm.
För då trivs jag med min kropp typ, och med magen och sådär. Men nu märker jag, han är ändå typ 40 cm lång nu.
Mm.
Och väger typ 2 kilo.
Mm.
Så det finns inte så mycket mer att växa. Du vet. Han ska bara bli lite större. Men jag känner att det är lite mer otymplig.
Så snygg. Så snygg. Alltså, gud. Jag skulle kunna vara gravid. Året om.
Ja, men bara jag var gravid liksom.
Ja, när jag åkte in till BB så var jag verkligen så här.
Du bara nej.
Jag ville ju såklart att han skulle komma för jag saknade honom. Men samtidigt var jag så här. Jag vet att jag sagt det här säkert 1000 gånger. Men jag bara nej, jag vill ha kvar min mage.
Det är mage, ja.
Alltså ja, det är någonting, jag vet inte. Men jag tycker
jävla
att det är
fint.
Det är verkligen det. Alltså, det är ju jättevackert.
Tack. Jag bara tittar ner. Jag bara, tack.
Men... tillbaka till dig, Emily. Du sitter där lite tyst idag. Du har ju varit borta jättelänge. Vad har hänt i ditt liv sen sist? Hur mår du? Vad händer? Du har fått anställning på KRIS.
Nej, men jag mår bra.
Ja.
Varför har du varit borta?
Dels så var det ju strul med... Vi spelade ju faktiskt in. Men sen sumpade ju någon ett minneskort.
Ja.
Och då åkte jag och hälsade på min sponsor. Lämnade över steg 4 och 5.
Just, det är så länge sedan du var med.
Ja, jag har haft sommarlov.
Ja.
Sen, vad var mer har hänt? Sen hade jag ju sist lasrat bort cellförändringar.
Var de farliga, får jag fråga det?
Det vet inte. Jag tror inte det. Det här är andra gången jag gör.
Okej.
Alltså det är väl för att man får HPV, tror jag. Virus.
Vad är det?
Jag vet inte.
Nej.
Någonting.
Det är någon virus.
Down there.
Men, men som är farligt.
Ja, men jag tror, alltså vad jag har läst på, att om jag inte tar hand om det så kan det bli cancer. Men jag vet inte.
Ja, men det är därför man går på de här kollerna. För det
är för att kolla om man har livmoderhals.
Ja, och det verkar okej. Alltså jag inte har det alltså.
Nej, för du har kollat upp det liksom. Och
ja,
så har
men jag kommer få komma tillbaka om ett halvår och göra cellprov igen och sådär. Så det har hänt. Vad mer? Har jag varit borta fler? Jag kanske har varit sjuk. Jag vet inte, men mycket har hänt i mitt liv. Men jag bor kvar. Jag är anställd. Jag var på rättegång i måndags. Eller förra veckan.
Backa bandet. Stopp. Rättegång.
Ja.
Woohoo!
Nej, men det är från när jag var aktiv. Alltså det här var februari 2021.
Okay.
Var jag jätteaktiv och gjorde lite dumma grejer i Kista. Så det var jag på rättegång för. Och det gick jättebra. Åklagaren yrkade på 3 månaders fängelse. Men eftersom du hade skrivit så bra intyg och allt det där med att jag gjort korpberget och lalala, och snart har 2 år så var det skyddsinsyn och 800 till brottsofferfonden.
Yay!
Ja, fan vad skönt.
Men alltså, 6 nya domar i belastningsregistret, men jag kände ändå att jag därifrån med vinst. 100% alltså.
Ja, jag spelar roll.
Ja, eller hur?
Alltså,
så...
Det är surt att det kommer alltså upp så här långt efteråt.
Ja, men hade det inte gjort det så hade jag kanske fått fängelse. Eftersom då hade jag inte haft den här förändringen att kunna visa dem. Liksom.
Ja,
att jag har skärpt mig och inte är...
Alltså... Ja, men jag menar, alltså, överlag så är, ja. Tycker jag att det är ett systemfel att det kommer upp...
2,5 år senare nästan.
Gamla brott. Alltså, ja. Sen när man har gjort en förändring. Och så det är surt att ha det. Liksom, det borde tas... upp mycket fortare än vad det är.
Men ena målsäganden, hon som jag hade utsatt då, alltså hon var, oh, gud vilken stor och stark och eloge till den kvinnan. Alltså jag bad ju om ursäkt och faktiskt menade liksom, förlåt för mitt beteende så här. Och efter hennes förhör så hälsade hon till mig. Hon bara, du ser mycket piggare och fräschare ut och jag önskar dig bara allt gott. Alltså hon hade inget ont att säga om mig. Och jag var så här,
ja, men därför kände inte jag liksom. Det var jättefint.
Fin med en sån människa som har sån förståelse.
Ja, verkligen. Ja,
så det är
omdömande.
Så där är jag.
Där är du.
Ja, men det är bra med mig. Ja. Alltså, ja.
Skönt.
Girls, vi har fått förslag på massa teman och jag har fått en del frågor. Så jag tänkte, ska vi bara köra en fråga sådär rakt upp och ner som är till oss alla tre.
Shoot.
Då tackar hon för en jättebra podd och hon vet att du inte har barn, Emily, men du får gärna svara om du har någon rädsla inför att du ska bli mamma. Vad är era största farhågor med era barn? Min största rädsla är att mitt barn ska bli mobbat. Kram Madde från Järfälla. Tack Madde för din fråga. Ska jag börja eller? Då kan jag säga så att min rädsla är, eller har varit tvärtom. Att mitt barn ska bli en mobbare. Eller bli elakt. Alltså det är nog, alltså, har varit min största rädsla. Liksom. Det är klart att jag inte vill att hon ska... bli mobbad heller, självklart. Men det har varit en mycket större rädsla på att gud, tänk om man får ett barn som inte är snäll eller ett barn som mobbar. Så att,
det har du inte fått.
Nej, tack gud. Och lov. Nu så är jag inte rädd för det längre. Men det finns
varför var du rädd för det? Får jag fråga det?
Nej, alltså, för, liksom för mig så är det nog viktigt att alltså hela... Jag är inte såhär, vissa grejer jag är jättesträng på. Jag kan vara jättesträng på vissa grejer. Och på andra grejer så är jag verkligen inte en sträng mamma. Liksom, utan, men just med det, alltså våld, attityder, att man ska vara en bra kompis, snäll mot sig själv, sätta gränser. Det är liksom det som är centralt i vårat liksom, föräldraskap. Så att, nej, men det är inte så att jag har gått med det som rädsla. Såhär, tänk om mitt barn blir en mobbare. Snarare tvärtom. Såhär, att rädslan är att om man inte får ett barn som är ödmjuk och snäll.
Ja.
Nu växer ju hon upp i en så pass bra miljö. Ja, för precis. Ett barn som inte är snällt beror ju inte på oftast att barnet är inte elakt. Alla barn är ju goda. Liksom.
Ja.
Utan det beror ju på hur man har
miljö och det. Liksom.
Precis, alltså hur man växer upp och vad man har för liksom, förutsättningar. Och
ja, det är klart.
Men det, om man ska prata någonting om det, att liksom så här, mobbning och sånt, så är det mycket, skulle jag vara mycket mer rädd för att mitt barn skulle bli en mobbare än att bli mobbat. Så känner jag så här nu spontant. Och självklart är det ju också, jag fattar din rädsla att du är rädd att ditt lilla barn ska bli mobbat. Jag tänker att det kanske också härleder någonting från en själv om man går med sådana rädslor. Så här,
ja.
Alltså, om man själv varit mobbad. Eller liksom så här. Men jag tänker att det man får göra är ju alltså kommunikation, återigen, som vi pratar om i den här podden.
Mycket
lovligt. Ja. Kommunicera och om det skulle bli så, då måste man ju... Ja, men, jag vet inte. Alltså gud, det är jättehemskt. Jättehemskt. Men man behöver ju kommunicera, ha kontakt med skola och förskola.
Ja, inte backa liksom, utan nej. Verkligen inte känna att man är tillbakadragen på något sätt. Utan där tror jag alla verktyg som man kan dra i ska användas. Typ. Ja, fy. Vad jobbigt om det, alltså, för de barn... Som redan är det såklart. Men alltså att hamna i den situationen. För jag tror som i många andra situationer så känner man sig nog jävligt maktlös.
Verkligen.
Men ja.
Men ja, jag tänker ju tvärtom. No. Vad tänker ni? För det är intressant. Jag tänker tvärtom. Nej men gud, det går att hantera. Men att få ett barn som en mobbare. Ett elakt barn.
Jag skulle nog blamea mig själv oerhört mycket om mitt barn varit mobbare. Inte om det varit mobbad, för då är det någon annans fel. Men om det är mitt fel om mitt barn blir en elak även.
Eller alltså, det är sant.
Jag skulle bli toppsne om mina barn var det.
Ja, vad fan,
men jag skulle också bli toppsne om mitt barn blev mobbat.
100%. Mm.
Alltså jag skulle nog vara den mamman som men kanske då gick gränsen. För, alltså du vet, var och ryckte ut de här ungarna som då betedde sig dåligt. Om det hade hänt nu. Alltså om det hade varit, jag hade nog inte riktigt, fast jag med all rätt tycker också att jag skulle göra det. Alltså så här, jag vet inte riktigt, det här, till mitt käraste som jag har, vilka är de här barnen som sitter, alltså jag skulle ta tag i föräldrarna, lärarna, de här barnen. Men jag skulle också ta tag, alltså inte fysiskt nu, men i mitt egna barn. Och aldrig acceptera det, skulle jag höra det. För jag tror många som föräldrar som har man ju hört så här, till småsyskon eller kompisar småsyskon såna där grejer, att de inte, nej men det, så där skulle han aldrig göra, eller så där skulle hon aldrig göra.
Det är det värsta jag vet.
Ja, sluta försvara om det kommer så här, det är ingenting man hittar på. Det är en som är utsatt inte. Hittar inte på att den är utsatt. Det är ingen position man vill vara i eller hävda sig i eller
exakt.
Så ta det på allvar liksom, till alla föräldrar som får den, och sitt inte och skydda.
Nej, jag vill exakt. Inte se
alltså, det. Vill inte se, nej men så skulle aldrig mitt göra, för jag tror som du säger att man skulle slå på sig själv. Precis. Man gör säkert det för att man har miss liksom, det är något känns som ett miss. Lyckande. Men då, du vet, det, alltså nej. Man mobbar inte, och man ska inte behöva bli mobbad. Och där är vi i vuxenvärlden. Alla får, alltså ja, sen
ja,
man
men
gör
måste
det,
de typ. Vuxna ta ansvar. Förlåt, nu bara avbryter.
Ja, nej, det är lugnt. Men verkligen.
Alltså så.
Ja, men gud. Verkligen.
Och lyssna på vad barn säger. För det är ju liksom inte så här, ja, eller ja, jag vet inte. Klipp dem bara. Nej, men jag blir så, men det är,
nej, men det är ofta man hör, du vet, att de som är mobbade får byta skola.
Ja, men det är,
flytta på mobbarna. Alltså för fan. Åh, gud.
Flytta inte på någon.
Nej, lös,
lös problemet, tycker jag.
Ja, för jag tänker också, de som mobbar har ju också stora problem.
Ja.
Alltså de behöver ju också få hjälp med, för det är klart att det är ett barn som mår bra och är tryggt i sig själv.
Behöver liksom, inte mobba någon.
Nej, inte elak mot dem.
Nej, exakt.
Alltså så är det ju.
Jag tycker att man, men så där är samhället överlag, inte bara när det kommer till barn. Att man bara ska flytta problemet. Flytta fram det, flytta fram det, flytta dit. Alltså det är bara så här, istället för att ta tag i det, sätta ner och lös grejen. Alltså ta ett möte allihopa, liksom, det är inte okej. Okay. Istället för att man då ska, som du säger, skicka runt den som redan mår dåligt. På grund av att den och liksom resultatet av att den mår dåligt är att vara elak mot andra. Att den själv mår skit.
Precis.
Men alltså jag har ju både varit mobbad. Men också varit mobbare mot vissa, alltså där jag, men jag tror det är för att vissa har jag känt, okej, här har inte jag, här blir jag utsatt. Och då tror jag att jag provocerar det på dem jag känner att jag kan ha makt över. Förstår ni vad jag menar?
Ja, det blir en överlämnad strategi. Och som sagt, gränsen är ju jättehårfin där mellan, alltså när blir ett offer en förövare?
Exakt.
Såklart. Så. Så att
det är allvarlig grej.
Ja, verkligen.
Bra fråga.
Ja, verkligen. Tack för din fråga. Jag vet inte om du har blivit klokare. Men ja, jobbigt att gå med en sån rädsla.
Min rädsla är ju egentligen inte det.
Vad är det,
alltså, min rädsla är ju att Saga skulle ta samma väg som jag gjorde i livet. Ja, det är min största rädsla.
Jag fattar det.
Eller att hon skulle, så här, du vet, att jag inte kan låta henne gå själv till skolan och såna här grejer. Och att någon annan skulle, du vet, komma och kidnappa henne. Det är typ de två som är så här. Nej, det får bara inte hända typ. Det är mina största rädslor.
Jag fattar. Hur hanterar du dem då?
Men för det första låter jag, hon går inte till skolan själv just nu.
Nej.
Så det är, liksom, det är inget problem. Jag kan inte sitta och oroa mig för det. För det är inte där nu.
Nej.
Det andra gör jag ju allt jag kan i min makt nu för att ta hand om mig själv, så att jag kan finnas där som en bra mamma och stöd under tiden. Det är ju bara det jag kan göra.
Exakt så.
Jag hade världens finaste föräldrar, men jag hamnade ändå snett. Så det finns inga garantier ändå. Men det är ändå en sån här skräckgrej. I och med att man själv, jag vet ju liksom hur det ser ut där ute. Och då sätter någon, alltså jag kan inte ens, nej.
Men alltså jag tycker vi tre är just tecken på att det inte behöver vara det mörkaste av mörkast för att man ska hamna snett.
Nej.
Alltså så.
Nej.
För, alltså,
det går för vem som helst.
Ja, verkligen.
Men det är så här, det är min största rädsla. Mm. Att jag inte ska liksom ja, men, kunna finnas där. Ja, men dels att jag själv inte ska kunna finnas där.
Mm.
På rätt sätt. Fast det kan jag, för jag vet att jag gör mitt bästa.
Mm.
Men ja.
Blamar du dig själv mycket för att du har varit,
ja,
varit borta från hennes liv?
Ja.
Och
jättemycket blamar jag mig för. Mm. Alltså för, ja.
Mm.
Nu är hon ju så pass liten fortfarande.
Mm.
Så att liksom den vägen kanske inte börjar nu och sådär. Och vi har ändå högt i tak och vi pratar mycket och hon är en jävligt smart tjej.
Mm.
Men ja, alltså skulle det ske så,
mm,
tro mig, då kommer jag blamea mig.
Mm.
Alltså,
mm,
ja. Mm. Det ska inte bli så, men om det skulle bli så.
Mm.
Det är, ja, helt klart min största rädsla.
Mm. Fattar.
Ja.
Mm. Min rädsla då, får jag flika in? Jag har inte barn. Men nu, alltså jag känner ju, nu när jag vill ha barn, jag är ju livrädd att jag inte ska få barn.
Mm.
Alltså jag är jätterädd för det nu.
Alltså att du alltså fysiskt inte ska kunna få barn? Eller, alltså,
eller att du inte ska träffa en partner?
Ja, det också. Nej, men både och. Nej, men att min kropp inte liksom... Att min kropp är sabbad typ. Eller så.
Okay.
Att jag inte ska kunna bli gravid typ.
Ja, men alltså, det känner jag igen mig jättemycket. För det var också... Mm. Jag hade en önskan när jag var drogfri. Och det var att bli mamma.
Ja, för innan när jag var aktiv, då sket jag i. Jag ville inte ha barn. För jag visste att jag skulle bli urusel mamma om jag skaffade barn då.
Och jag har alltid velat ha barn.
Men nu när jag är drogfri, jag har ett fantastiskt liv. Det är så här, shit. Tänk om jag inte kan. Mm. Jag är jätterädd för det.
Jag alltså trodde ju det, att jag inte skulle kunna få det. Jag trodde att jag hade knarkat bort de möjligheterna.
Mm.
Speciellt när jag började få alla mina missfall innan jag fick Milena. Och sen så kom ju hon.
Mm.
Så att jag hade inte knarkat bort de möjligheterna. Mm. Och det är väldigt... Nu, jag har ingen statistik eller sådär. Men det är inte så vanligt.
Mm.
För att kroppen återhämtar sig.
Mm.
Alltså kroppen är en fantastisk... varelse och skapelse. Mm. Så, alltså jag hade ju inte mens på hur många år som helst.
Mm.
Och trodde att nej, men det jag har nog sabbat det liksom. Så att jag tror att det där är en rädsla som är lite obefogad kanske. Alltså försök bara släppa det.
Mm.
Så. Och för det är ingenting som du kan kontrollera ändå.
Nej, exakt. Jag får ju bara tillit till att det kommer bli som det ska.
Ja.
Alltså så.
Precis.
Ja.
Mm.
Ja, det är klart.
Det är klart det blir så.
Ja.
Det är en liten gumma som skrivit till oss.
Liten gumma.
En liten gumma. En liten tjej.
Tjej.
En liten tjej. Som är lite intresserad av... Nu ska vi se.
Av mig? Nej.
Nej. Vem är inte intresserad av dig?
Nej, men sluta.
Nu ska vi se här. Där va. Ja. Gud, hon har massor med... grejer som hon vill att vi ska prata om. Men dels så undrar hon vad vi anser eller tycker om förlåtelse. Eller hur vi förhåller oss till förlåtelse och vad det innebär för oss.
Oj,
oh, yeah.
Det behöver vi till ett avsnitt till.
Mm. Ja, men typ.
Förlåtelse. Alltså jag kan säga så här, för det har varit uppe på tapeten senast igår. Jag kan inte säga några I don't name dropper.
Mm.
Men... får man ett förlåt av en människa?
Mm.
Ja, förlåt. Förlåt att det blev så. Förlåt att jag sa så. Förlåt att jag gjorde så.
Mm.
Till slut. Fuck you, ditt jävla förlåt.
Mm.
Verkligen. Alltså,
vad ska jag med ditt förlåt till om du hela...
Det utan liksom, handling, det är ju helt meningslöst.
Ja. Tänk till betyder, innan.
Ja, ja.
Alltså man måste sätta sig ner och tänka till. Man kan inte bara bete sig som en
stövel
hela tiden.
Nej.
Och sen bara komma och säga förlåt. Ja, men vad ska jag med ditt förlåt till? Vad ska jag med ordet förlåt till? Alltså... tänk till innan du vet, börjar gapa, skrika, säga massa grejer, bete dig på ett visst sätt. För i min värld, jag tappar, förlåt, jag går kanske inte och stör mig på den här människan. Eller du vet, är irriterad eller, ha gud, nu gjorde den så här igen typ. Men att jag tappar ju respekten, så till slut det där ordet förlåt.
Mm. Ja, men jag håller med dig, alltså säg ingenting istället. Alltså,
eller
hur? Det är ju sådär som, alltså det är aktivt beteende.
Ja.
Förlåt, och sen gör det samma sak
om och om igen.
Alltså nej, alltså det där, då behöver du säga ingenting. Alltså,
nej,
säg ingenting,
fortsätt bete dig som en stövel, alltså, så förväntar vi oss inget annat.
för mig, så, alltså förlåtelse, det är inte ett ord, utan förlåtelse visas i handling.
Ja,
för mig.
100%.
Och sen är det också, alltså det här fick jag lära mig när jag utbildade mig till i sorgbearbetning, att förlåt, det är egentligen ingenting. Alltså om jag säger förlåt mig till dig, då lägger jag det hos dig, att du ska förlåta mig. Så att egentligen så ska man säga jag ber om ursäkt.
Ja. Yes. Så här, för, jag, sin del liksom.
För då tar jag ansvar för att jag ber om ursäkt för det här.
Ja.
Men jag behöver ju också göra en aktiv handling, tänker jag. Så här, för att bevisa att jag har gjort en förändring och inte vill göra samma sak igen.
Ja.
Så tänker jag lite alltså, om förlåtelse.
Ja.
Så att det är liksom en handling och inte bara en ursäkt. Liksom. En ursäkt också kan vara på sin plats, men jag behöver ju också göra en ja, men som sagt, en handling och visa att jag inte ska göra det igen.
Eller hur?
Och jag tänkte, som också kommer till mig så här med förlåtelse och sådär, alltså, att kunna förlåta andra, det är ju befriande.
Något fruktansvärt.
Och ofta så förlåter jag ju inte, alltså jag förlåter ju oftast för min egen skull.
Ja, för att man inte vill gå och ha det i
för,
sig.
Precis, det är ju inte för en andras skull, utan för att jag själv ska bli fri. Och sen kan man ju ibland också tänka, eller jag kan tänka så att, men jag behöver inte förlåta det här. Och jag behöver inte förlåta den här personen, men jag behöver någonstans komma till en acceptans.
Ja.
Alltså jag behöver acceptera att det här har hänt. Mm. Men jag behöver inte förlåta, absolut inte handlingen. Så, men jag kanske behöver förlåta personen för att han eller hon inte var förmögen till att göra på ett annorlunda sätt.
Ja, men för att du själv ska må bra.
För att jag själv ska må bra, precis.
Ja, för det tar en massa energi av att gå runt och då, vi säger att det är en massa människor som har gjort mig illa på olika sätt. Ska jag gå då och störa mig på att de liksom de behöver inte ens komma till mig och säga förlåt. För det kommer de förmodligen kanske aldrig göra. Nej. Men jag själv förlåter dem ändå.
Precis,
för att jag pallar inte ha dem i mitt huvud eller i mitt liv. Eller i mina tankar. Och därför, ja, men jag förlåter dem för att de kunde väl inte bättre.
Nej, men
och då kan jag släppa det.
Exakt.
Ja, jag tänker på lite det som jag gjorde sorgbearbetning över.
Ja.
Där behövde jag liksom acceptera. Ja, men det har hänt. Han kommer aldrig förlåta mig. Eller alltså be om förlåt. Eller om ursäkt. Men jag behövde släppa för det jag gjorde för ont. Liksom.
Ja, men det är ju typ så. Alltså, och men det är ju lättare sagt än gjort.
Verkligen. Det kan ju vara en process. Alltså.
Verkligen.
Det är inte så att okej, nu släpper jag det här.
Nej, exakt.
Nu accepterar jag. Utan acceptans kommer ju under, liksom, det är en process som man behöver liksom gå igenom.
Ja, och jag tror, alltså, så här, jag har nog fått göra det många gånger. Alltså just med den situationen. Liksom. När det blir för jobbigt igen och bara släpper. Liksom. Jag kan inte förändra vad som har skett.
Nej.
Det går liksom inte.
Nej.
Men för att jag ska få må bra, för att jag ska få frid. Liksom. Ja, men det är svårt.
Men jag tror att många blandar ihop också, i alla fall alltså, kanske som är i början på sin resa, som precis blir nyktra och sådär, blandar nog ihop acceptans med förlåtelse. Många som jag träffar, alltså både inom jobbet men också så här sponsorer och så, de säger att men jag kommer aldrig förlåta det här, jag kan inte förlåta det här övergreppet, eller jag kan inte förlåta den här våldtäkten, eller det här. Och det handlar ju inte om att förlåta det, utan det handlar om en acceptans för sin egen skull.
För att
hur mycket, alltså det här är ju jättesvårt, men det har ju ändå hänt.
Exakt.
Alltså det har hänt, hur mycket man ändå inte vill att det här ska ske, så har det, så det är minnet av det som har hänt som plågar en. Och det är den någonstans man måste så här komma till acceptans med. Så det brukar jag säga, för det brukar hjälpa lite. Så här, men du behöver inte förlåta. Men du behöver kanske acceptera att det har hänt.
Exakt.
För att man ska själv kunna gå vidare med sitt eget liv.
Ja, verkligen.
Jag är ju själv inne i en så här process som varit jättelänge. Att jag behöver acceptera saker. Eller acceptera saker. Alltså det är en speciell relation som har tagit slut. Det är skitjobbigt. Alltså verkligen så
nu är
hela
det så,
tiden praktisera det här. Acceptans, tolerans, acceptera att det är på det här sättet. Men det är svårt ibland. Alltså det är skittufft.
Ja, men det är klart.
Att acceptera saker när man har en bild av att...
Och en önskan om att det ska vara på ett annat sätt.
Ja, men precis.
Såklart.
Så att
verkligen.
Bra fråga.
Det var...
Tack så jättemycket.
Och samma tjej skulle också vilja veta lite om härskartekniker. Det här är rätt intressant faktiskt. Har ni upplevt härskartekniker? Har ni upplevt dem och är ni uppmärksam på att det sker? Jätteintressant. För här kan man också prata om hur länge som helst.
Ja, verkligen.
Ja, svar ja. Gud ja. Jag har upplevt massor med härskartekniker.
Verkligen. Jag har både utövat dem och varit med om dem.
Mm. Vi kommer till det sen också om vi har, hur vi har gjort det.
Jag har faktiskt ingen aning, men det har jag säkert. Jag,
det är klart du har.
Alltså jag har ju hört talat om härskartekniker, men jag är inte insatt.
Okej. Okay. Härskartekniker är ett sätt att...
Få det som man själv vill.
Jaha, oj då. Ja, då har jag garanterat.
Det är ett sätt att utöva makt eller behålla makt. Och okay. Det här kan ske på... I nära relationer, alltså det handlar ju om makt och kontroll och sätt att manipulera. Kan vara i relationer, på arbetsplatser, mellan kollegor, mellan chefer och personal, i samhället som stort.
Då har jag garanterat.
Det har vi nog alla på ett eller annat sätt.
Och det finns ju olika typer av härskartekniker. kan jag se, det finns 7 stycken har jag för mig.
7. Får vi se vilken vi ger oss själva i mest.
Ja, visst.
Det är ju en som är så här. Det finns olika typer, men en är alltså att vara tyst eller att inte liksom att gömma fakta. Att inte säga, det är också ett sätt att manipulera. Vänta, jag ska ta fram den här.
Att man sitter liksom på infon själv.
Men inte låta någon annan få
ta det.
Ja, visst.
Men såhär, att bli tystad såhär, du hörde du lilla gumman, det är också ett sätt att ska se.
Don't call me lilla gumman alltså.
Är det så? Vad händer i dig då?
Alltså okay, det beror på vem som gör det. Men alltså, kommer män, nej, då blir jag förbannad.
Okay.
Då ska inte jag vara någon jävla lilla gumma här inte.
Lilla gumma, nej, alltså, det är nästan ännu värre om det är en tjej som skulle säga det till mig. Men lilla gumma.
Det beror på vilken mening man lägger fram det.
Och vem det är som säger det. Skulle Sara säga det till mig så...
Nej.
Men det beror på vilket tonläge det är.
Vad med lilla gumman, hur mår du? Alltså, då är det ju fint, förstår du? Eller?
Ja, det beror på vad
det
är.
Ja, det beror ju
på. Alltså, det beror ju på, alltså, i ett, när man använder som härskarteknik, det är ju för att man vill trycka till någon att så här... Alltså att minimera någon.
Ja, och jag vill inte bli förminskad.
Nej.
Nej.
Nej, vem vill det?
Nej, exakt.
Osynliggörande är en strategi på härskarteknik.
Att man pratar över huvudet på liksom så här.
Ja, men precis. Och då behöver man ju kliva i själv. Ja. Alltså om man ska nu prata så här mot strategier då. Ja. Vad kan man göra åt det här? Då är det att jag behöver ta plats. Ja. Om det här sker. Då behöver jag liksom...
Jag är ett exempel. Mm. Nu senast på SOS-mötena som jag har varit på. Att de gärna, de här då myndigheterna som är inblandade och kopplade i mitt liv, gärna vill prata över huvudet på mig. Och komma med olika lösningar och inte glömmer bort att lyssna på mig. Mm. Och då får jag hoppa in, vilket jag som tur är inte har några problem med. Mm. Och då kan jag säga så här, hallå, jag sitter här. Liksom, det är väl ändå mig det handlar om. Prata med mig typ. Mm. Och höll inte på över huvudet och ta massa beslut. Och ni får inte prata med varandra om inte jag är med. För att det sägs massa grejer som jag inte kan vara med och du vet, säga någonting om. Mm. Så här, ja, men det var ett gynnande beslut. Nej, vem har sagt att det var ett gynnande beslut? Du och du, men det är väl...
Det är
ni
det
tar beslut om mig. Så ni får inte prata med varandra. Ja, men, alltså sådär, utan att jag är med.
Mm. Ja, och jättebra, för då har du gjort det. Då har du klivit i.
Ja, där har jag klivit i.
Mm. Och sen så är det den förlöjligande. Att man förlöjlar någon. Och det är också bara ett sätt att, så här, att härska själv för att förlöjla någon annan.
Ja, så äckligt.
Ja. Det är, alltså, apropå mobbing, det är ju verkligen men jag förlöjlar någon. Alltså, om jag vet att du kanske har rätt om någonting. Mm. Men jag då, om jag är i en, liksom, så att jag är i en chefsposition då, liksom, då kan jag förlöjliga dig.
Hörde ni vilken dålig lösning hon försökte komma med? Alltså, liksom, vad är det där? Liksom?
Är du med?
Aha.
Alltså, såhär, att man ska liksom så här...
Ja, men alltså Emily, men nu kanske du släpp kontrollen lite här. Och då, alltså, det, vad kan man göra? Det, alltså, det är,
man kan säga ifrån där också.
Precis, ja. Och sen är det undanhållande. Det var den som jag var inne på lite grann. Undanhållande av information. Och det här kan man ju också se på mycket på arbetsplatser. Alltså om man vill ha det på sitt eget sätt och sådär. Mm. Då kan ju jag undanhålla information. Zibokris, jag kan undanhålla eller undanhålla information från er. För att jag vill ha det på mitt sätt. Oh. Och då kan man ju kräva... Ja,
ja, jag vet inte, det, så där är inte lite hela samhället uppbyggt så där. Alltså de som har mest pengar och högst makt sitter på massa info som vi andra inte egentligen har någon koll på.
Lite politik här också.
Där stannar jag, går in på mig, för det är inte min grej.
Stanna där, tack.
Dubbelbestraffning är också ett sätt att härska, alltså härska tekniker.
Dubbel
och det får man ju inte använda sig av. Dubbelbestraffning.
Ja, det, för den har jag ingen koll på.
Har ni inte hört talas om dubbelbestraffning?
Alltså jo, men i andra
alltså, du kan inte få både fängelse och fängelseböter kan du få. Men alltså, om du är dömd till fängelse och då kan du inte också bli dömd för alltså två straff.
Mm.
Det är därför om du sitter för många olika grejer då bakas det ihop liksom.
Ja, exakt.
Ja. Så att alltså... Ja, det kanske var ett dåligt exempel. Vi ser om det står någonting här. Det står ingenting om det. Men dubbelbestraffning kan ju också vara att... men gud, det står helt still i mitt huvud nu. Men alltså att du kan inte få två straff på ett som en konsekvens.
Mm.
Du kan inte få vadå, skyddstillsyn och fängelse.
Men precis. Och när jag tänker inom kriminalvården mycket så är det dubbelbestraffning att till exempel det här som var jättemycket upp på tapeten när man drog in de intagnas pengar.
Mm.
Man drar in saker så att man får flera olika straff dubbelt. Alltså du har ett straff och då är det du ska få.
Eller hur?
Mm. Och så drar de in massa annat.
Då är jag med.
Det är dubbelbestraffning. Det får man inte hålla på med.
Jag bara försökte komma på något. Jag bara, men om man kan bli av med lönen och nu mer. Men så är det, jag stod helt still. Alltså.
Mm-hmm. Men, och då kan man, då får man ju bara försöka synliggöra. Det du håller på med dubbelbestraffning.
Mm.
Du får både utegångsförbud och inte äta godis.
Alltså,
Det får ni föräldrar inte hålla på med.
Ett straff bara.
Påförande av skuld och skam, det är också, alltså skamma någon, det är också härskarteknik
alla dagar i veckan.
Sen kan jag ju också, det finns ju, alltså jag kan ju bli skammad på riktigt, men sen så kan ju jag också vara en skampersonlighet där jag såhär, oj vad du skammade mig där, nej stopp där, du skammade inte mig, utan det var jag som kände skam. Men personen i fråga har inte gjort det. Alltså jag kan ju välja. Men om jag känner en skam, men personen i fråga har kanske bara påstått någonting om mig. Inte sagt det på ett nedlåtande sätt.
Då ligger det ju hos mig. Liksom.
Ja, men precis.
Jag är expert på att ge mig själv skam. Alltså. Fast jag blir ju bättre på att inte göra det. Men,
Men känner du dig ofta skammad att andra personer skammar dig?
Nej, det tror jag inte.
Nej,
det är nog mest jag.
Nej, okay. Och sen objektifiering är också en form av härskarteknik.
Jag bara...
Och det ser vi ju också i samhället. Mm-hmm. Det mansdominerade samhället som vi lever i. Och våld och hot mot våld, såklart. Och alltså att härskarteknik är också härska för att kunna... Eller söndra för att kunna härska.
Söndra.
Okej,
okay.
Vi säger att så här, jag vill ha makt. Vi tar kris då som ett exempel. Jag vill ha makt.
Mm.
Och så tycker jag att, oj shit, Emily och de här, de sköter ju det här jättebra nu. Mm. Behöver inte de mig, eller det funkar jättebra i verksamheten. Men jag är maktgalen och jag vill bestämma. Så då kan jag komma och söndra hos er och börja förstöra och kanske prata med Fredrik så här, men du, alltså Emily, är hon så himla bra, hur sköter hon det här liksom, rapporterar hon de här cirklarna i tid och liksom, alltså jag tycker så här, och sen så går jag till nästa och sen så skapar jag ett kaos, jag skapar en osämja för att jag sen ska gå in och rädda upp det här, och sen så är det jag som ska vara
då är jag med. Jävla svåra ord alltså.
Söndra, men det är lite så här, ta sönder, sönder. Alltså man går in och tar sönder.
Jag förstör, för, precis, för att jag sen så ska gå in och vara hjälte. Och, det, liksom. Och, precis. Och det här har ju verkligen med så här, makt och kontroll att göra. Och frågan var ju om vi har upplevt det här. Och jag kan säga, jag har upplevt jättemycket makt och kontroll och härskartekniker. Och om vi bara går tillbaka till kris igen då. Mm. När jag kom in i kris för 10 år sedan så var det här var jättevanligt. Det var jättemycket härskartekniker i kris då. Det fanns jättemycket bra saker också såklart. Jag såg ju jättemycket potential i kris, men jag såg också det mörka, det dåliga, härskartekniker. Det var mycket makt och kontroll, mycket machokultur. Mm. Man liksom hade hållhakar på varandra. Alltså, ja, men det var verkligen sånt här spel på hög nivå.
Mm.
Och när man är inne i det själv, alltså, om de som ska vara mina förebilder och gått före mig, om det är så liksom toxic på en arbetsplats eller en organisation eller i en krets, alltså då kommer ju jag bli likadan till slut, även om mina intentioner är något annat. Jag kommer ju bli likadan. Jag kommer ju bli likadan ledare till slut. Så det är ju därför att det är så viktigt att ha sunda, alltså att kärnan och ledning och sånt där måste vara sunt och bra, så att de som kommer efter också
blir sunda, ja.
Såklart.
Alltså så.
Verkligen.
Ja. Så jag har ju upplevt sånt jättemycket och stångats med, ja, men framförallt med män liksom, som har hållit på med det här. Och
det ligger lite mer i deras natur.
Det ligger lite mer i deras
det gör ju det.
Ja, men gud.
Alltså, det får ni bara ta.
Ja, men så är det. Och jag menar, titta på alltså, våld i nära relationer. Mm.
Ja, men det är tyvärr. Alltså, det är bara så det ser ut. Typ.
Men så är det.
Ja, det är
ja,
det.
Absolut.
Ja.
Så att, det är ett patriarkalt samhälle. Så är det.
Frågor på det?
Ska se vad, om det var någon mer där som hon ville veta om.
Jag fick också en fråga. Jag har inte glömt dig, kära lyssnare.
Ta den alldeles strax. Jag ska bara kolla klart om det här med härskartekniker. Har ni själva reflekterat över om ni utövat härskartekniker utan reflektion om att man utövar det?
När man gör det så vet man inte om det. Men jag kan ju se att i många av mina tidigare relationer har spelat på det. Min terapeut som jag hade, hon sa ju så här att hela mitt liv var typ som ett stort maktspel. Jag har alltid omedvetet spelat med vänner, pojkvänner, familj också tror jag. Alltså så här, det är hela tiden, alltid på något sätt haft det i mig. Att det, liksom, det har varit som ett maktspel och maktspel, det blir ju här, alltså, det ska vara på mitt sätt. Och sen vad jag har behövt ta till för knep för det, det har bara fallit sig naturligt ihop med mitt livs...
Precis, jag känner igen mig jättemycket. Ja, men jag också. Alltså, jag har använt mig jättemycket av härskartekniker med flit och ovetandes för att jag har varit så, alltså, ja, men, så manipulativ. Och inte bara, alltså såklart i det aktiva, självklart. Alltså där är det en överlevnadsstrategi. Alltså jag behöver använda mig av sådana här strategier, speciellt som tjej. Ja, lite som vi pratade om igår, Emily, att såhär, ja, men vad är liksom bland lejon? Liksom, alltså djungens...
Ätas eller bli äten liksom. Ja. Eller äta eller bli äten, menar.
Så att absolut, har man hållit på med det, eller har jag hållit på med det? Också som jag sa, jag har använt det här också i... Alltså i tillfrisknandet.
Ja, det är ingenting man bara slutar eller, med. Bara för att
nej. Eller hur tillfrisknande är man om man håller på med såna här grejer.
Men alltså, drogfri.
Ja, precis. Så det har jag absolut hållit på med. Som jag berättar mycket på kris. Innan vi liksom, nu är det ganska många år sedan som vi ändrade om hela kris med ny logga, nya deviser. Och jag tänker framförallt alltså runt mitt återfall där när jag var jättesjuk och levde dubbelliv. Liksom. Hade en roll på kris som ordförande och verksamhetsansvar och sen levde med en, liksom, ja, en jättedestruktiv relation med en jättesjuk kriminell människa. Jag var ju själv väldigt, väldigt sjuk då och har utövat sådana här härskartekniker på personal och så då. Och det är ju också mönster som jag har, som jag tar med mig när jag har liksom levt i missbruk och kriminalitet. Så är det som du säger, Bella, det är inget som bara försvinner, utan jag har det här manipulativa att jag liksom använder mig av min kvinnlighet för att få som jag vill. Alltså
ja.
Ja, men ja, så alltså sådana saker, och det är också en form av liksom härskarteknik. Idag så skulle jag faktiskt inte säga att jag alltså manipulerar och använder mig av härskartekniker. Absolut inte mitt yrke. Ja, som sagt, ja, det är klart att man liksom manipulerar ibland, men väldigt, väldigt sällan skulle jag säga, nu för tiden.
Ja.
Verkligen. Men det har varit mycket sånt förr. Och om jag kommer på när jag gör det, ja, kanske lite mer som du sa, Pella, förut så var det ju bara liksom så inbyggt.
Ja.
Men idag vet jag absolut om jag håller på. Alltså absolut.
Mm.
Jag har stenkoll på mig och mina, och det är lite skönt faktiskt att ha koll på sig själv på det sättet. Mm. Som vi pratade här utanför också, innan vi gick in i poddstudion. Om den här arga tanten som... Men ni frågade om jag kunde hålla mig. Alltså jag behöver inte agera liksom på det som händer idag.
Nej.
Det var en annan historia, det kan vi ta någon annan gång. Men tack så jättemycket för dina tankar och funderingar kring härskartekniker. Det är, skulle man kunna prata om väldigt, väldigt länge.
Ja, verkligen.
Ja, jag ska hem och ta mig en funderare. Ja.
Ja. På hur fan du håller på och härskar.
Ja, men hur? För jag, alltså jag känner igen mig jättemycket, men jag har svårt nu att liksom så här, ah, men där och där. Så jag ska...
Ja.
Ska rannsaka mitt beteende, rannsaka. Hur det har varit och är idag. Liksom. Mm.
Mm. Ja, men gör det. Det är alltid bra med självrannsakan.
Ja.
Bella, hade du fått någon...
Det var en tjej som skrev, anonym vill hon vara. Hon undrade så här, jag ska bara hitta den frågan igen. Så här skriver hon. Eller hon undrar... Hur går man vidare när ens ex träffat en ny före man själv och det känns som man själv går sönder inombords?
Mm.
Aj. Ja.
Mm.
Alltså jag har egentligen inga bra svar på det. För det här låter kallt.
Mm.
Men jag har alltid varit den som har lämnat.
Mm.
Och som aktiv narkoman så känner man ju inte så mycket.
Nej.
Alltså så här...
Nej.
Den är svår.
Mm.
Hur gör man? Vet ni det?
Ja, men jag tänker lite så här. Nu är det jag som tar ordet hela tiden. Emily, jag kan vänta lite. Så kan, vad tänker
men
du?
Alltså, jag har ju aldrig varit kär på riktigt. Så jag har ingen aning heller. Alltså, okay. Jag, eftersom jag aldrig har haft en relation som inte har inneburit att jag har velat haft något. Alltså, jag är alltid... Alltså snubbar jag har varit med har jag alltid haft droger eller någonting. Mm. Jag har inte varit kär på riktigt nu när jag kollar tillbaka.
Mm.
I don't know.
Okay.
Men jag
tänker bara så här, som med alla andra känslor som man behöver hantera. Alltså tillåt dig att vara ledsen.
Mm.
Det här som vi pratar om idag, att man måste komma till en acceptans. Mm. Alltså jag tror ju inte på det här att fly iväg i olika saker, att vara ute och festa och träffa nya och så här. Absolut att man behöver få fly iväg en stund från den verkligheten som man befinner sig i, för att det är så jävla tufft. Man pallar inte hela tiden vara i sorgen. Mm. Så självklart, kolla serier och ät glass och ät godis, men tillåt dig också att vara ledsen, tänker jag.
Mm. Ja.
Alltså, och sen kanske det, kan vi gå ut och dejta liksom sådär. Alltså såklart man kan det. Men jag tänker inte att det är en lösning att såhär, försöka dämpa med andra saker. Eller liksom, såhär.
Nej, det hjälper aldrig. Det blir ju en tillfällig grej.
Ja, men precis. Så att gör saker, börja tänka på dig. Mm. Alltså gör saker som du mår bra av. Och vad det är, det vet ju bara du. Alltså promenera, träning, umgås med vänner.
Prata om det.
Ja, vänner är ju guld i såna här situationer, tänker jag. Och så prata om det. Tillåt dig att vara ledsen, men tillåt dig också att, för så tänker jag, när jag är i sorg, när jag är i någon sorgeprocess, när det är liksom alltså svårhanterliga känslor, som när jag har fått så missfall och sådär, ja, men då gör jag, alltså jag pratar om det, jag är ledsen, jag gråter sådär, men man pallar inte hela tiden vara i det där jobbiga.
Nej, det är klart.
För att det, vi är inte gjorda för det.
Nej.
Alltså man behöver ibland få stänga av och bara få fokusera på någonting annat.
Mm.
Alltså, och ett sådär. Tips, om du nu, förlåt om jag avbryter, men ett tips, alltså, nu vet jag inte, men förhoppningsvis bor ni inte grannar, men om du liksom fortfarande följer han på Instagram och sådär, sluta följ. Mm. Sitt inte och mata dig själv med att se det.
Exakt.
För det känns, ett ex är ju alltid ett ex av en anledning.
Ja.
Alltså, oavsett om det är tråkigt eller inte, så var det någonting som inte funkade.
Ja.
Och det kan vara svårt att så här acceptera att den går vidare före.
Mm.
Kan jag tänka mig.
Mm.
Samtidigt som att Någon måste göra det. Mm. Men man behöver inte sitta och mata sig själv med då och se hur kanske lycklig den här nu personen är med någon ny. Mm. Utan försök hålla just den grejen på avstånd. Verkligen. Och vad som, precis som Sara sa, känn det du känner, var ledsen, prata om det. Modigt att skriva in till oss och fråga om det, vad hur verkligen. Vi ser på det.
Verkligen, verkligen. Heja, heja dig.
Ja, verkligen. Men för jag, det kan jag känna igen med, att man kan sitta och mata sig själv.
Ja.
För att man ska, du vet, känna sig lite sämre. Eller man, du vet, att man, ja men...
Kollar Insta typ hela tiden, vad gör han? Allt
ja, eller om det är någon så här jättesnygg tjej, du vet, för det kan jag känna igen mig från... I missbruket så här, om någon kille har gillat någon tjejs bilder som man har haft. Så sitter jag själv och kollar på den här otroligt snygga tjejen och bara känner mig fulare och fulare och sämre och sämre och sämre och sämre.
Ja,
alltså så här, att liksom, det är någon så här grej som vi verkar ha för, alltså oavsett vad vi är för människor, så tror jag att liksom sitta och jämför dig så mycket med det. Ditt ex är ditt ex, ni hade det ni hade.
Med negativa saker, utan gör positiva saker för dig. Alltså, vad gillar du att göra?
Ja.
Alltså, jag tänker att vänner är guldvärt i sådana här situationer. För man behöver ju vänner när man är i sorg och när man mår dåligt och när man mår bra.
Ja, men som peppar en och som kan påminna en om varför, man, varför det blev som det blev. För det framgår ju inte här, jag vet ju inte varför det är ex och sådär. Men
och, att, och, så här, och tillåter det också att vara i det, de känslorna som det är. Alltså hela tiden så här, vill man hela tiden förändra. Och så här, men vad ska jag göra för att komma över? Vad ska jag göra för att må bra? Så här, ja, men just nu kanske du behöver få vara lite ledsen och må lite dåligt. Mm. Men som sagt också hitta ett hithål att liksom faktiskt få, om man nu mår jätte dåligt.
Ja.
Alltså, för jag kan bara jämföra med liksom, ja, men när jag har haft så här skit jättetuffa perioder. Så här, nej, men alltså jag kan inte stänga av idag. Jag kan inte stänga av. Det är så jag, det kan jag ibland så här sakna med. Alltså som det var förut, man bara kunde stänga av med någonting. Jag kan inte det. Och då kan jag behöva säga, men nu behöver jag få en paus för det här. Jag orkar inte må så dåligt. Och ja, kolla på en serie.
Ja, men vad som är. Ja,
kolla på en serie eller liksom.
Ja.
Äta ett kilo godis. Liksom. Ja. Och jag säger nu inte, ja men gå och köp massa godis. Alltså,
nej, nej, men vad, du får hitta det som är för dig liksom.
Ja, men precis. Jag sökte lite på från det ena till andra. Dubbel bestraffning, för jag tyckte att jag hade så dålig förklaring. Men ja, det står lite samma sak så här. Vad innebär förbudet mot dubbelbestraffning? Nej, men det var inte där.
Nu snurrar hon till det. Tack för din fråga i alla fall. Hoppas
till för att försäkra den enskilda om att denna inte kommer att bli dömd två gånger för samma brott. Ja, men precis. Förbudet att förankra i rättssystemet främst genom europeiska konventionen, bla bla. Alltså jag kan inte bli dömd för samma brott två gånger.
Ah.
Nej.
Nej. Ja, men ja.
Tack.
Tack för den infon. Det visste vi så.
Nej, men alltså det är ju också nej, men, ja, vi
släpper det.
Vad sitter du med i mobilen, Emelie?
Min kollega.
Okej. Jag trodde att du hade en fråga eller någonting.
Nej, tyvärr inte. Jag önskar.
Men hörni.
En annan, jag ska bara säga, det här är ingen fråga, men det var ett önskemål. Vi blev glada av att höra den. Önskar att ni kunde släppa ett avsnitt varje vecka. Favoritpodden i alla kategorier.
Gulligt.
Thank you.
Tack snälla.
Tack
du.
Tack så jättemycket.
Vi får väl se in the future.
In the future.
Yes. Alltså, kanske inte just här nu, men när jag är tillbaka heltid på jobbet och Miljan börjar förskola i januari. För se det med dig och bebis. Alltså vi, det är väl ingenting som är... Vi behöver
inte
svara på det nu.
Framtiden får utvisa.
Ja,
eller visa,
ja men precis.
Men det var gulligt skrivet av det i alla fall. Tack för att du lyssnar på oss och gillar oss.
Ja verkligen. Verkligen. Heja dig.
Woohoo!
Som gillar oss.
Eller heja dig som gillar oss.
Jag har en grej till. Jag vet inte... Ja, men alltså, kan vi köra eller?
Ja.
Sjukdomsbegrepp. Eller behöver vi en...
Det behöver du ett helt avsnitt
för. Ja, det tror jag.
Jaha, men då kör vi det nästa gång.
Du har ju massor att säga om det. Eller ja. Det har vi alla, men alltså ja.
Jag
tycker lätt att vi kör ett avsnitt om just sjukdomsbegreppet.
Ja,
men kanske inte ett helt avsnitt, för nej, det är vi tre stycken som pratar om. Men jag tror att vi kan bara besvara den frågan.
På några minuter.
Eller?
Nej.
Eller känner du att du kan göra det så kör. Men jag tycker inte säga ett ord mer.
Nej men vi kan väl köra, men vi kan köra den nästa gång. Det kanske blir att vi pratar runt. Annars så går det ganska snabbt att just klargöra vad är sjukdomsbegreppet liksom, om man nu pratar den filosofin som jag och vi tror på med alltså utifrån tolvstegsprogrammet och addiktologi och sådär. Men nej, vi kan ta det nästa gång.
Vi tar det nästa gång.
Ja. Ska vi i sådana fall
avsluta.
Gå till avslut. Ja.
Så skönt att vara tillbaka.
Ja,
det var... Welcome back.
Thank welcome you. Back, babe.
Hoppas ni saknat mig.
Lite lagom.
Nej, ska jag vara. Jo, det är klart. Det är skönt att ha dig tillbaka.
En fråga bara. Hur mår ni nu efter en timme i studion?
Ja, men jag mådde bra när jag vaknade idag faktiskt. Och nu, jag börjar känna att jag är din nära bebis. Alltså, så här, för jag är lite så här disträ, känner jag. Att jag har inte lika lätt att så här, sitta still.
Nej.
Och inte lika lätt att koncentrera mig. Därav att jag bara, nej, vi tar det nästa gång. Nej, men alltså så här, jag känner mig lite så här tankspridd. Men jag mår bra. Hur mår du?
Men jag mår bra. Jag känner att mitt största problem just nu är att jag behöver göra botox i pannan.
Ja, okej. Okay.
Oh. Och det kan jag inte göra för Lille för att sluta amma.
Jag mår bra. Alltså jag hade ju en keff morgon med tåget. Men nu mår jag bra. Det var jäkligt skönt att vara tillbaka här och få prata och bara
Ja, men
good energy.
Jag vaknade också med så här good energy. För att jag höll på med en stor ansökan som skulle in till Region Stockholm. Och när jag var tryck på play eller vad säger. Så mycket från mina axlar bara. Wow. Så att jag mår jäkligt bra. Och för er som undrar vad det är, ja men det har med jobbet att göra. Och jag har skrivit en ansökan till för KRIS. Eftersom vi är en ideell organisation så behöver vi söka statliga bidrag. Och vi har sökt från landstinget till stora projekt till nästa år. Så att det har jag hållit på med i några veckor. Och alltid när det är klart så bara... Alltså det är sån tillfredsställelse. Så att, jag mår väldigt bra. Som sagt, lite rynk i pannan. Men...
Vad är det när den är iväg skickad? Ansökan iväg.
Ja, men hörni, tack babes. Och tack alla ni som lyssnar på oss. Fortsätt gärna lyssna och dela podden. Sprid podden. Jäklar vilka snygga naglar du hade, Bella, såg jag nu.
Och, thank you.
Jättefina.
Och imorgon har vi faktiskt kvinnogrupp.
Yes.
På föreningen.
I will be there.
Me too. Ja,
eventuellt kommer jag med några tjejer.
Bra, bra där.
Så för många som har skrivit.
Yay!
Jag ska påminna dem. De bad om att jag ska påminna dem.
Jättebra.
Så får vi se. Om de kan,
till alla som lyssnar, kvinnogrupp på KRIS Stockholm, Drakenbergsgatan 16 imorgon. Alla är jättevälkomna. Enda som krävs är medlemskap i KRIS och det kan man bli där på plats. Kostar 100 kronor per år om man är normalmedlem, 200 för stödmedlem. Normalmedlem menas att man har våran bakgrund av missbruk och kriminalitet. Stödmedlem är om man bara vill stödja vårt arbete med människor i utsatthet. Ska också tillägga att man behöver vara drogfri för att vara alltså från alla sinnesförändrade mediciner och substanser, för att det är, vi har så i våra stadgar. Så att man kan inte äta sinnesförändrad medicin. Och det är inte för att utesluta någon, utan det är för att skydda de medlemmar som inte då klarar av att äta någon form av medicin. Och så att jag behöver bara klargöra det om det är någon som lyssnar.
Är det någon som vill ha sällskap från stationen så kan jag... För jag kanske blir en kvartsin.
Det vet jag. Lyssnar folk från hela Sverige.
Ja, så. Horns tull. Eller synken. Det spelar ingen roll. Jag kan mötas upp alltså, om det är någon som är osäker på vägen. För att jag är på ultraljud på SÖS.
Oh,
ja, 13.30. Ultraljud. Nej, 13 är det. Så kvinnogruppen börjar 13.30.
Kvinnogruppen
så jag kanske blir någon minut sen. Men om det är någon så kan ni bara skriva till mig på Instagram så kan vi ta sällskap från Horns tullstation.
Men vet ni vad jag kom på nu? Nej. Det här sänds ju ändå inte först på fredag.
Ja, men alltså, nej. Fast vi har ju det varje torsdag.
Ja, så det är varje torsdag har vi kvinnogrupp.
Ja, men när ni hör det då är det redan varit att kolla på Lille. Ja. Så då kommer inte jag stå på Horns tullstation och vänta på er.
Nej. Det är inte för inte som man är blondin, tjejer.
Så, jag vet inte. Brond kallar man det. Brond, brunett och blondin. Ja.
Nej, men så, och vi har ju det varje torsdag. Varje torsdag har vi kvinnogrupp. Och,
13.30.
Och som jag skrev på våran sida. Små barn är välkomna, men vi rekommenderar att man lämnar sina större barn hemma, och det är för barnens skull, för att vi pratar om saker som de små öronen inte ska höra. Nej, men jag kommer ta med min ettåring, så att små bebisar och barn är okej. Ja, nej men det var väl
det.
På tal om att vara disträ.
Tack för att ni lyssnade.
Tack snälla.
Vi ses om 2 veckor. Puss, puss.
Puss, puss.
Hej.